Det här är Filosofens Bibel, en podcast från Filopraxi Göteborgs filosofiska praktik. Här försöker jag läsa Bibeln som en filosof skulle läsa den. Till min hjälp har jag Benjamin Gerber på Judiska församlingen i Göteborg. Och jag heter Miriam van der Fall. Kapitel 26.
Ja.
Det blev hungersnöd i landet. En annan än den förra hungersnöden, den på Abrahams tid.
Mm. Ja. Hungersnöd.
Ja.
Återkommande tema här.
Ja.
Kommer flera hungersnöd.
Ja.
Perioder också senare.
Ja.
Under Josef-berättelsen främst.
Ja. Vad är detta? Det betyder, det är liksom en sån här en samhällelig svårighet som man inte kan påverka. För man kan inte få regnet att regna.
Nej, precis. Och
det är det det betyder, va? Att det inte har regnat.
Ja, och i rabbinsk litteratur så betyder torka, missväxt, svält, Guds straff.
Mm.
Att Gud, och det står ju också i femte Moseboken, att håller ni inte mina bud så ska himlen hålla sig från att ge sitt regn och jorden kommer sluta sig.
Mm. Är det andras, om det hade utspelat sig här i Sverige, vad hade
vi har ju också haft missväxt och
ja.
Ja, massa.
Ja.
Menar vi, jag tänker kanske på den här, en intressant studie som gjordes uppe i, vad var det, Västerbotten med tornedalingarna.
När det gick i flera generationer.
Ja.
Ja, precis. Just det. Ja. Säg några ord om du...
Ja, men vad kommer du ihåg?
Att det var att missväxt från 1820-talet eller någonting. Att man kunde se det tre generationer senare. Det var den här om... Jag läste det en artikel eller en bok om epigenetik.
Ja.
Ja.
Och... Jag kommer ihåg det som 1900-talet, men jag har inte kollat upp det heller. Så det kan ju, men just precis som du säger, att de upplevelser av svält och stress, fysisk stress som människor upplevde då, skapade mutationer i DNA:t som gav anlag, precis som du säger, 2-3 generationer senare.
Mm.
Med en anpassning för att kunna ta in näring bättre och liksom lägga på fett bättre och såna här saker. Så det jag tänker på är liksom vad innebär det, om man tänker teoretiskt, vad innebär det för vad förföljelser och krig och stress kan innebära för en hel befolkning?
Mm. Och vem är det också som straffas? Eller hur, med den tidens öron, att få höra den här berättelsen vid en lägereld eller någonting sånt där. När man säger det blev hungersnöd och den här berättelsen handlar om Isak och Rebecka. Vad tänker man då som lyssnare? Var det något som Isak och Rebecka hade gjort eller var det något som någon annan hade gjort? Som man, liksom, hur den här, när hungersnöd är ju ett straff som får betalas av alla.
Mm. Precis, det kan ju inte vara för individuella brott.
Nej.
Utan det handlar om så att säga, en kollektiv samhällskorruption. Och just kanan är teologiskt liksom, har särskild status.
Mm.
För den är precis mellan Nilens land där den årliga översvämningen, precis, den årliga översvämningen av Nilen ger en otrolig bördighet som man kan räkna med.
Mm.
Och österut så har de tvåflodslandet,
ja.
Tigris och Eufrat,
där
den liksom, nätverk av kanaler och floder som finns kan man också räkna med. Och det är just där som vi har den fertila halvmånen, va?
Mm.
Som går igenom Babylon till Egypten.
Mm.
Och precis just när man tänker en halvmåne så finns det ju mellanrum i mitten, va?
Utan månlöst mellanrum där.
Precis, och det är mellanrummet där, mellan de här två punkterna av halvmånen, är Kanaan.
Det man har fått i uppdrag att bosätta sig.
Precis, det är det landet som Gud har lovat till Abraham och hans efterkommande. Och märkligt nog, eller kanske passande nog, så är det ett land som är helt beroende av gudomligt ingripande för att överleva.
Ja, och det här är ju väldigt spännande.
Så geografiskt så är det nästan upplagt för Egypten och i Babylon för en sorts... kan man säga att det är nästan kulturellt eller geografiskt så påverkar det kulturen till nästan avgudadyrkan. Vi har allt vad vi behöver och vi kan skapa våra egna ideologier och gudar för att reflektera oss.
Men landet av mjölk och honung?
Ja, det landet flyter av mjölk och honung tack vare Guds välsignelse. Och det flyter inte av mjölk och honung i den här stunden i kapitel 26. Ja, för att Gud har precis, om man tänker efter, va? Vi har ju precis sett en väldigt personlig torka hos Sara och hos Rebecka. Där de inte kan få barn. Och det sker ju bara genom gudomligt ingripande. Så det är fruktbarheten i moderlivet och fruktbarheten i jorden. Det finns ju direkta paralleller. Så det hela tiden budskapet, det här funkar bara om Gud är med.
Ja, det funkar bara om Gud är med. Ja, ja. Då begav sig Isak till filisterkungen Avimelek i Gerar. Det är ju den här pappakungen.
Ja,
Avimelek.
Och vi har ju sett honom tidigare.
Ja, det är detsamma.
Det som är intressant. Är det densamma? Vad betyder Avimelech?
Ja.
Avi, från Av, från Abba, som betyder far. Avi, min far. Och Melech,
kung.
Kung. Så det är min far kungen, pappa kungen. Vilket låter väldigt generiskt.
Ja.
Genetiskt, du också säger, kanske. Ja,
ja. Man säger ju filisterkungen Avimelech.
Ja, så kanske det är som farao. Vi har farao och så har vi farao som är faraos son. Och så har vi farao som tar över efter farao.
Ja, positionen bara.
Ja, det är en titel. Som troligtvis av Avimelech en titel. Det står liksom inte Avimelech son till någon annan, utan det är bara Avimelech, Filistinas kung. Ni vet.
Grandfather.
Ni vet den här Avimelech i den generationen och Avimelech i den generationen. Tsar heter det i Ryssland och så vidare.
Ja, precis. Och här heter det kommunfullmäktige.
Ortpappa.
Herren uppenbarade sig för honom och sa: bege dig inte till Egypten utan stanna i det land som jag ska visa dig. Bli kvar en tid i detta land så ska jag vara med dig och välsigna dig. Åt dig och dina ättlingar ska jag ge alla dessa länder. Jag ska uppfylla det löfte som jag med ed gav din far Abraham. Jag ska göra dina ättlingar talrika som stjärnorna på himlen. Jag ska ge dem alla dessa länder och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som dina ättlingar har fått. Detta ska ske därför att Abraham lydde mig och rättade sig efter vad jag befallt, mina bud och stadgar och lagar. Så detta uppenbarade Herren sig för honom på vägen till filisterkungen. När han var på väg till filisterkungen då, eller?
Ja, han är på väg lite sådär söderut, västerut, sydväst. Och för filisterkungen, vi tänker oss den moderna kartan, så skulle det vara ungefär Gaza. Där höll filisterna till. Och intressant nog så är det där, vi pratade om det förra gången, filisternas namn gav ju i latinsk version namnet åt landet
Palestina.
Och Västbanken är en annan fråga, men Gaza är vad då? Och är idag filisternas land, palestiniernas land. det finns en direkt, och till och med också de hela kuststräckan där, Tel Aviv, Jaffa, en bit upp där, var på den tiden filisternas land. Så det är intressant det här historiska förhållandena som på många sätt påminner.
Men förra gången det var hungersnöd så begav sig Abraham till Egypten.
Just det.
Ja.
Det är en viktig aspekt här för att Abraham upplevde hungersnöd två gånger. Och första gången i kapitel 12 så beger han sig till Egypten.
Ja.
Och sen, om det var i kapitel, tänk efter, 20, tror att det var 20, där så ber sig, just det, Abraham och Abimelech. Så kapitel 20 så ber han, då är det hungersnöd i landet, och han drar sig till Gerar. Står det kanske inte att det var, nej det var inte hungersnöd, när man tittar här, utan han uppehöll sig och någon tid bodde han i Gerar, står det. Så han befinner sig där, och vad händer? Jo, han sa om sin hustru Sara att hon var hans syster. Då sände Avimelech kungen i Gerar och lät hämta Sara till sig. Och läste bara lite till. Men Gud kom till Avimelech i en dröm om natten och sa till honom: se, du måste dö för den kvinnas skull som du har tagit till dig, fastän hon är en annan mans äkta hustru. Så vad händer där?
Konstigt att Isak beger sig till honom. Eller varför gör han det?
Ja, äpplet faller inte långt från trädet, ska vi se. För det här är en, vad som kallas för dublett. Eller en triplett i det här fallet. Och i bibelforskning, speciellt när man pratar om fyrkällshypotesen, så är de här berättelserna avgörande för hur man förstår de här olika rösterna. Det vill säga, olika röster berättar samma berättelse, fast med små variationer.
Typ vilka huvudpersonerna är.
Typ vilka plats de beger sig till. Typ hur Gud svarar och vilket straff som de drabbas av. Så det är intressant att se dem, och speciellt vilka namn som man använder för Gud.
Ja, just det.
Det vill säga, är det Herren som drabbar? Kungen som gör fel? Eller är det Gud? Är det Adonai eller är det Elohim? Och i det här fallet så välsignas Isak av Herren. Precis. Och han säger till Isak: du ska inte göra som pappa din. Du ska stanna kvar i landet. Och det visar sig, det här är också en intressant...
Och jag ska göra dina ättlingar talrika som stjärnor på himlen.
Precis. Det löftet gav ju, Gud till Abraham. Men det som är intressant här är att Abraham kommer från var?
Vid Ur.
Så han kommer från
Babylon.
Babylon i öster. Och han beger sig till Kanaan. Och därifrån så beger han sig till filisternas land, som ligger tillräckligt nära så att det räknas som en del av landet, Kanaan. Men han beger sig också, som vi sa, precis när han kommer till Kanaan så beger han sig söderut till Egypten när det är hungersnöd. Och hos Farao så utspelar sig precis samma situation, att han säger att Sara är hans syster, och så tas hon in i Faraos harem. Så precis som det är. Men Abraham beger sig liksom österut, sen till Kanaan, sen söderut, sen tillbaka till Kanaan. Han är överallt. Och Jakob, som vi kommer se sen, han beger sig först österut till Laban, där hans mamma kom ifrån. Och sen så hamnar han så småningom med Josef i Egypten. Så han gör samma resa, fast baklänges kan man säga, som sin farfar Abraham. Vem är undantaget? Isak. Alltså Isak stannar kvar i landet. Och Gud säger till Isak, du är född här.
Ja.
Du är uppvuxen här. Och du ska dö här.
Och till dig, den här ättlingen ska jag ge alla dessa länder. Ja.
Men hänger du med på symmetrin här?
Mm. Det är, jag läser vidare här med ögonen. Vänta. Isak slog sig ner i Gerar. Nu. Ja, det är precis. Vi avvaktar och ser varför han har gjort det här valet. Det kanske vi kan. Det är fortfarande intressant att han. Att det blir hungersnöd och så beger han sig till filisterkungen. Men han slog sig ner i Gerar. Men när männen i staden frågade honom om hans hustru, sa han, det är min syster. Han vågade inte säga att hon var hans hustru. Männen här kan döda mig för Rebeckas skull. Hon är ju så vacker, tänkte han. Han hade redan varit där en tid när filisterkungen Avimelech en dag tittade ut genom fönstret och fick se Isak vänslas med sin hustru Rebecka. Oj!
Och här så är det viktigt kanske att titta på hebreiskan.
Ja. För tittade det ut genom fönstret och fick se Isak vänslas med sin hustru. Man får man får intryck av att det är en pytteliten stad det här.
Ja, alltså det är stora städer på den här tiden handlar ju om några tusen människor.
Ja.
Vi snackar ju inte metropoler.
Nej, nej.
Men
ändå.
Precis, och kungens palats.
Mm.
Så Isak och Rebecka befinner sig på något sätt inom kungens palats. Ja. Eller närhet. Som ärade gäster. Men Isak har ju redan sagt att det är min syster. Och vad har hänt med Rebecka i det här fallet?
Hon vet ingenting.
Nej.
Nej.
Hon är inte antastad.
Nej.
Än. Men hon, det är också när man ser här att Avimelech tittar ut genom fönstret på den här ärade gästen och hans syster. Så står det Vajar, och han såg vi hinner och kolla och se Yitzhak Metzachek ett Rivka Ishto. Yitzhak Isak, som betyder
skratt,
skämt, lek. Isak är sin hustru. Han skratt, leker, skämtar med henne. Och när kungen ser det här så säger han, så där gör man inte med sin syster. Inte här i alla fall. Vad är på gång här? Och det är, så jag brukar skämta om att det är tydligt att de inte sitter och spelar Monopol. Det är en annan lek på gång. Och jag tycker det är också anmärkningsvärt. För att det här är den enda beskrivningen av ett sexliv i något par, va? Vi har hela tiden, och mannen kände sin hustru, Abraham låg med Sara. Men det är inte, och det bara anmärks då det leder till barn.
Söner.
Söner främst, ja. Men det är liksom aldrig så att det står att
det är aldrig ett beteende sinsemellan. Liksom.
Nej, vad vi kallar för sexliv. Det vill säga någon sorts aktivitet som inte bara handlar om att föröka sig. Och här, unikt, i hela Toran, så beskrivs det att en man och en hustru har faktiskt ett sexliv. Isakar, Rebecka. och det tycker jag, tillsammans med det som vi redan vet om dem, säger en hel del. För att det är så mycket som inte finns med i andra beskrivningar av andra par. Det säger en hel del om vilken intimitet de har.
Mm.
De är faktiskt väldigt kära i varandra.
Mm.
Och den intimiteten kommer Jakob sen söka i hans livskärlek, Rakel.
Mm.
Men det får han aldrig, för vi kommer se när han gifter sig med Lea först. Han luras att gifta sig med den äldre systern och hur liksom allting strular till sig för honom.
Mm.
Men han söker hela tiden efter den här perfekta relationen som mamma och pappa har.
Mm.
Det är väldigt rörande faktiskt.
Mm.
Ja, ska vi läsa vidare?
Ja. Avimelech. Då kallade han till sig Isak och sa: hon är alltså din hustru. Varför har du sagt att hon är din syster? Avimelech verkar inte liksom komma ihåg att precis samma sak har hänt förut med hans far. Isak svarade: jag var rädd att bli dödad för hennes skull. Men Avimelech sa: vad är det du har gjort mot oss? Det kunde ju lätt ha hänt att någon av männen här legat med din hustru, och då hade du dragit skuld över oss. Och Avimelech utfärdade en befallning till hela folket: den som rör den här mannen eller hans hustru ska straffas med döden.
Mm. Och det här är ju också anmärkningsvärt.
Ja, det är det. Ja, det var väl en lustig svängning här, att de fick ett slags beskydd när han hade ljugit om vem han var, vem de var.
Mm.
Ja.
Och tidigare så såg vi, va, först så var faraos hushåll som drabbades av en hemsökelse, så att alla kvinnorna blev
just det
infertila.
Aha. Ja, ja.
Och Avimelech, vad var, om vi kollar tillbaka där, så kom ju Gud till honom i en dröm och sa: låt den här, liksom, stör inte den här mannen och gör inte så. Mm. Och vad säger Avimelech, troligtvis Avimelech den äldre, till Abraham? Vad har du gjort mot oss? Mm. Var i har jag förbrutit mig mot dig, eftersom du velat få mig och mitt rike att begå en så stor synd?
Mm.
På otillbörligt sätt har du handlat mot mig.
Mm.
Och då säger Abraham: jag tänkte, på denna ort fruktar man nog inte Gud. De skulle nog dräpa mig för min hustrus skull. Och sen säger han: vi är också på något sätt halvsyskon, för vi liksom, och det här pratade vi om förra gången, eller ja, för avsnitt 20, va.
Mm.
Men då, det, och då får han från Avimelech, liksom den äldre, som han får skadestånd av honom.
Mm.
Får färkreatur, tjänar och tjänarinnor. Så han liksom får skadestånd där.
Mm.
För att de tog Sara och förde tog de henne.
Vad hamnade i alla fall bland de andra fruarna.
Och lät hämta Sara till sig, precis. Mm. Så han tog henne, ja.
Mm.
Just, så i båda de första fallen med Abraham och Sara så sker överträdelsen.
Mm.
För att Abraham har varit liksom inte riktigt sanningsenlig.
Mm.
Men här, Isak gör samma sak som farsan.
Mm. Ja.
Och Avimelech reagerar på samma sätt som hans far. Va?
Ja.
Hade vi vetat så hade vi aldrig... Hade vi aldrig haft möjlighet att begå den här synden.
Mm.
Men både Avimelech här säger: nu när du ljög i det första fallet så gjorde vi fel, och då får han skadestånd. I det här fallet med Isak så säger han: vi kunde ha gjort fel.
Mm.
Vi kunde ha gått riktigt snett för att du inte var sanningsenlig. Och han får ingen skadestånd för det. Han får beskydd.
Han får beskydd. Och det som hände sen då, Isak sådde där i landet och fick det året 100-falt igen. Herren välsignade honom och han blev rik. Hans rikedom blev allt större, till sist var han mycket rik. Han ägde jordar av får och kor och hade många tjänare. Allt detta väckte avund bland filisterna. Alla de brunnar som hans far Abrahams män hade grävt på dennes tid fyllde de med jord. Och Avimelech sa till Isak...
Ja, pausa där, va?
Verkligen.
Så först, en liten intressant referens.
Mm.
Det finns i Jerusalem en stadsdel som är den ultraortodoxa stadsdelen.
Mm.
Där i stort sett alla, ja, det är flera och fler stadsdelar som är dominerade av ultraortodoxa i Jerusalem. Men den stadsdelen har alltid varit liksom centrum för de ultraortodoxa samhällena och de olika grupperna, olika sekterna av ultraortodox judendom.
Mm.
Och den stadsdelen kallas för Mea Shearim.
Mm.
100, ja, man skulle översätta portar egentligen.
Ja, ja.
Men det kan också översättas som 100 mått.
Mm.
100 gånger kan man säga. Och det kommer precis från den här versen i Toran. Mm. Namnet på den stadsdelen, att de som grundade det där menar att det skulle liksom ge hundratals mått av välstånd att vi att vi bygger liksom precis utanför Jerusalems stadsmurar och, ja, så det är en gammal stadsdel som har det här namnet Mea Shearim. Och sen så
alla de brunnar.
Ja, just det, precis, ja. Så det går väldigt bra för Isak.
Mm.
Han får Guds välsignelse mitt i den här hungersnöden.
Mm.
Ja, för honom går det bra, för filisterna, de lider.
Mm.
Och
han sår och får underfallt igen.
Ja, och vi har redan sett att Avimelech har en viss moral.
Mm.
Han säger, jag vill inte synda mot dig.
Ja, väldigt viktigt att inte ta någon annans hustru.
Ja,
ja.
För dem. Så då kan man ju tänka sig att om han har en viss moralisk sökande, en viss självkritisk aspekt till honom ändå, så kanske menar han att det går dåligt för oss för att någonting vi gör fel. Men sen så kan man ju också peka på den här grannen som precis har ljugit för oss och var nästan på väg att dra synd över oss. Och sen kommer han, liksom, det går så bra för honom.
Mm.
Han har det bra och blir mäktig och vi går och svälter.
Mm. Men de här brunnarna, varför skulle man vilja fylla? Är det precis vad det brunnar på Isaks mark då? Liksom? Så bara för att, annars låter det ju som att man förstör för hela folket.
Ja, de här brunnarna hade Abraham faktiskt grävt.
Ja.
Eller Abrahams tjänare.
I hela Filistén.
Ja, alltså Filistén, och för han vistades ju där,
ja.
Så i Filistéernas land, men han grävde brunnar på olika delar liksom i söder och i de trakterna.
Mm.
Och det här är ju också en intressant tema på något sätt, att välstånd ibland ses som nästan som en ett tecken på förbannelse för andra. Mm. Inte liksom, åh, vad kul för dem att det går bra.
Ja.
Men att det går bra för judarna, för Isak här, tar filisterna som en skymf.
Mm.
Typ de där brunnarna som du liksom bara sprider in ditt välstånd till alla.
Mm.
Kan inte du ta de där brunnarna och sticka härifrån?
Mm.
Och det är det som Avimelech säger, va? I vers 16.
Och Avimelech sa till Isak, du måste flytta härifrån. Du har blivit alldeles för stor för oss. Då flyttade Isak. Han slog läger i Gerardalen och bodde där. Isak grävde åter upp de brunnar som hans far Abrahams män hade grävt, men som filisterna hade fyllt igen efter Abrahams död. Och han gav brunnarna samma namn som hans far hade gett dem.
Så det här är ju också den här spänningen, va?
Ja.
För att Abraham har lämnat sitt tryck på landet.
Ja. Ja, jag började få en liten sån här känsla av att vilken obehaglig lek det här är. Om jag hade varit med där så hade jag gått någon annanstans, tror jag.
Vad då?
Ja. Det känns som att nu får du inte göra jag bara ser konflikt. Och sen så ger de samma namn. Liksom, okej, okay, I get it. Men man skulle kunna kalla dem något annat. version 2. Eller?
Ja, precis. Så det finns en sorts liksom, men Abraham kommer och han gräver upp brunnar och han bara liksom, vatten för alla, och det, den här brunnen heter liksom välsignelse, Guds välsignelse, och så bara liksom, men varför måste vi gå och liksom dricka från Guds välsignelse, liksom, vad har du för agenda här, och så att
om kommer man, du här och via dig får man välsignelse då, eller?
Ja. En gång i tiden så var det ju Baals välsignelse, och nu kommer du liksom ha Guds välsignelse för att du har grävt upp en brunn där liksom. ska du som en invandrare på något sätt påverka hur vi lever här i Filisternas land? Vi har liksom, och intressant också är alltså den legendariska Filisternas, det här folket, de ska också ha kommit till landet. Det är därför de bor längs kusten. De var ett sjöfarande folk som på något sätt sparkades ut från någon sorts land någon sorts ö kanske i Medelhavet. Att de drevs därifrån och hamnade på den här delen. Men de var ju där innan Abraham ändå. Men de var också på något sätt lite främmande element i landet. Och skapade sin egen hegemoni. Så det är en intressant, det här landet har alltid varit ett land som har klämts emellan liksom olika,
ja. Och där alla är gäster liksom.
Alla är där på nåder. Det är det som är intressant. Det är det som på något sätt det förlovade landet i teologin, alltså de gånger som judarna har kastats ut därifrån från den babyloniska exilen och den romerska exilen, när templerna förstördes, och det har alltid setts teologiskt som att Gud straffar dem som inte kan leva rätt i landet. Och att vi är tillbaka där för att de som levde där nu tidigare inte levde moraliskt rätt. Och då har Gud gett det åter till oss. Men det finns de som säger om den resonemanget håller, så måste vi leva mer moraliskt i landet för att kunna vara kvar där. För Gud har visat
hela tiden. Man måste alltid göra rätt.
Alla bor där i andra hand på något sätt.
Frågan är bara vad det är då. Rätt.
Ja, ingen har besittningsrätt på det heliga landet. Det är bara Gud som bestämmer vem som ska få bo där. Ja, det är intressant.
När Isaks män grävde efter vatten i dalen fann de en källåder. Men hedarna från Gerar kom i tvist med Isaks hedar och sa: det är vårt vatten. Och han kallade brunnen Esek därför att de trätte med honom.
Ja, eller här i den här översättningen står det kivat, men det är liksom, Esek betyder liksom bråk, konflikt.
Sedan grävde Isaks män en annan brunn, och det blev tvist om den också. Därför kallade han den Sittna.
Och det är också just tvist, konflikt, fiendskap, precis.
Han bröt upp därifrån och grävde ytterligare en brunn. Den blev det ingen tvist om. Därför kallade han den Rehovot. Ty, sa han, nu har Herren gett oss utrymme så att vi kan föröka oss här i landet. Rehovot, anspelning på utrymme. Rehovot, Rehov. Gator.
Ja, det finns kopplat till namnet gata, för det är ett utrymme mellan husen.
Ja, just det. Just det.
Det är så det började, och så blev det ju...
Ja, precis. Rehoven här mellan de här husen.
Där kan vi gå.
Just det.
Men det var ju egentligen liksom, innan stadsplanering fanns, så var liksom, vi bygger här. Ja, vi har ett litet utrymme här, där kan vi gå.
Ja, vad roligt det är med etymologi.
Precis. Här är ju en väldigt intressant dynamik, för Isak visar sig, alltså vad skulle du säga om Isak som, alltså i hans personlighet i den här?
Han är i alla fall ihärdig. Fortsätter att gräva.
Ja.
Det är ju fint.
Men vad, på vilket sätt, Alltså, hur reagerar han på filisternas? Alltså, de blir provocerade av honom och gräver igen hans fars brunnar. Mm. Försöker liksom sopa igen arvet efter dem i landet.
Mm.
Och hur reagerar Isak?
Han gräver upp dem igen och ger dem samma namn. Så ni kan inte sopa igen detta. Men sen så fortsätter han ju gräva. Och så hittar han den här källådan. Som måste vara guldvärd, liksom, såklart. Och sen så säger de...
Och precis som vi har sagt, va? I ett land som inte kan bero på stora floder som svämmar över.
Ja.
Så vet vi ju ännu... Har vi liksom ännu mer koll på att det här är, som du säger, guldvärd. Och vad gör han? Alltså, att han gräver upp de brunnarna som de, som de försökte stoppa upp.
Mm.
Vilket är ett enormt arbete.
Mm.
Men sen så gräver han fler brunnar.
Mm.
Så på något sätt säger han, har vi inte tillräckligt med vatten?
Mm.
Måste vi, så att säga, förstöra för oss själva för att förstöra för andra?
Mm.
Förstår ni inte att vi, om vi bara fortsätter att bygga...
Mm. Det finns... Det finns vatten.
Det finns.
Ja.
Det finns överflöd åt alla.
Ja.
Jag har 100-falt med Asherim.
Mm.
Visst. Men jag delar med mig.
Mm.
Här får ni vatten. Här får ni vatten.
Mm.
Vi behöver inte bråka. Men han tar ju inte heller och eskalerar konflikten.
Essek.
Essek. Ja,
eskalerar.
Ja, det är intressant. Precis. Ja. Eskalera. Jag har inte tänkt på det faktiskt. Men... Nej, det kommer ju från skalle, från trappor, men det är obvious. Men det finns en intressant
parallell. För skojs skull.
För skojs skull, precis. Men, precis, men, sen, men från det där, så han eskalerar, trappar inte upp i samma ord.
Ja.
Han fördjupar inte konflikten.
Mm.
Samtidigt så drar han inte sig från konflikten. Mm.
Och så säger inte, han kallade brunnen, nu kommer allt bli bra. Eller han kallade brunnen 101-falt. Nej, utan han kallade den träta. Han vill säga, han vill vara akkurat i sin historieskrivning.
Ja, här bråkar vi. Varsågod en brunn.
Ja.
Och så han bara liksom, va? En till brunn? Bråkbrunnen. Och så kommer han till en annan.
Och sen fiendeskapsbrunnen. Och sen utrymmebrunnen.
Ja. Och sen om den tvistar de inte. Liksom. Man gräver en tredje brunn. Och de bara liksom, okej. Liksom, okej, det finns tillräckligt med brunnar. Du tar dit, vi tar åt. Okej. Och sen, utrymme.
Mm.
Vi har nått en safe space.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Det är det som är Rehovot. Safe space.
Alltså, det är väldigt fint.
Vi kan vara trygga, båda två.
Och det känns ju bra att det är det som är safe space också. Utrymme, den här 50 centimeters barriären runt mig som är oantastlig. Liksom. Mm. Du går över där så kommer jag säga när jag backar. Liksom. Mm.
Ja.
Speciellt jag som är introvert då.
Ja.
Men,
känner igen det,
ja. Men nu fortsätter vi.
Nu fortsätter vi.
Ja. Isak flyttade därifrån och kom till Beersheva.
Beersheva, ja, som betyder...
Sjuarnas brunn, men också ed. En ed.
Brunn.
Edbrunn.
Ja.
Edens brunn. Brunn. Ja, precis.
Brunnseden. Edsbrunnen.
Ja, edsbrunnen, ja.
Ja. Så här, det finns också en intressant parallell att han drar till Beersheva, de sju brunnarnas edsbrunnens stad.
Ja.
Mm.
Den natten uppenbarade sig Herren för honom och sa, jag är din far Abrahams Gud. Var inte rädd, ty jag är med dig. Jag ska välsigna dig och göra dina ättlingar talrika för min tjänare Abrahams skull.
Mm.
Där byggde Isak ett altare och åkallade Herren. Där slog han läger och där grävde hans män en brunn. Det var...
mycket
brunnande där, ja. Där byggde ett altare och åkallade Herren. Det var väl exakt vad Abraham gjorde vid Beersheba.
Exakt, precis. Han följer sin fars fotbord hela tiden.
Ja.
Han gräver inte, alltså några brunnar gräver han nytt. Mm. Men han gör ju inte liksom någonting radikalt annorlunda.
Nej.
Utan han är mycket, mycket förvaltaren av pappas arv.
Ja,
väldigt precis. Mycket.
Vad är gräva en brunn en metafor för?
Att rota sig i landet. Att skapa förutsättningar för för framtiden. Och
ja, att hitta att, guldet.
Ja,
ja.
Att gräva efter välståndet och
ja.
Där gömmer det sig.
Med visshet om att det finns.
Ja, och ja. Dra upp det fysiska ja. Liksom.
Ja. Dra upp det liksom, ja precis, det är ju det att hitta, precis, och att sätta liksom en skylt vid källan. Liksom. Mm. Det, här har vi, och här har vi, och här har vi, och här har vi. Kolla alla våra ankare i landet.
Du påminner mig om en fascinerande del i Bröderna Coens senaste film.
Ja.
Har du sett den på Netflix?
Nej.
Den heter The Ballad of Buster Scruggs.
Ja.
Och i den, det är sex olika vignetter som de sätter ihop till en film. Alla utspelar sig i Vilda Västern.
Mm.
Och alla är reflektioner kring död och mortalitet och vår tid på jorden och så vidare.
Ja.
På olika sätt, väldigt intressant.
Ja.
Ett avsnitt så har de Tom Waits,
ja.
Den här sångaren va? Som är väldigt, alltså han är perfekt som en sån här scruffy, sån här gammal. Och sen hur han pratar. Så här. Och han spelar en guldgrävare.
Ja.
Som är typ den första guldgrävaren som kommer till Kalifornien.
Ja.
Alltså innan guldruschen. Som kommer ju förändra hela staten. Och han kommer till den här perfekta naturen. Och det är liksom helt orörd och det är bara liksom djuren och han är ju den här ensamma vandraren som hela sitt liv har letat efter den här perfekta ådran.
Mm.
Och så börjar han gräva och så alltså det är nästan ingen dialog i filmen. Han pratar med naturen men annars är det ingen. Och han gräver här och gräver där och sen så går han och vaskar och letar liksom var är glintarna, var är du min sköna dam som jag letat efter hela livet. Och så hittar han den. Och så visar sig att han får kämpa för det. Verkligen mot andra och så vidare. Men det är så här fascinerande hur mycket arbete. De visar liksom hur många månader som han befinner sig i den här orörda naturen. Och lämnar sitt eftertryck. För han gräver och han lämnar hål.
Mm.
Och man får en känsla av liksom människans hela tiden korrumperande effekt på den här orörda naturen. Han är så gullig, han är så söt, men man vet liksom bara en miljon honom så har man Kalifornien.
Mm.
Det finns ingenting orört om Kalifornien kvar på något sätt.
Mm.
Jag tänker när vi läser om hur Isak, och på något sätt så finns det där, kan man ju se det från andra sidan va, för Abimelech säger liksom, vi är här.
Mm.
Och vi har gjort på vårt sätt hela tiden. Kom inte här och förändra.
Mm.
Kom inte här och tro att du kan bara liksom skapa en helt ny värld. Men det är det som Isak representerar. Och han säger, men ni kan också komma med i framtiden. Mm. Ni kan också få det bra om jag utvecklar landet lite mer. Mm. Och vad händer sen då?
En dag kom Abimelech till honom från Gerar tillsammans med sin rådgivare Achuzat. Och sin befälhavare Pikol. Ännu ett namn man känner igen där.
Mm, precis.
Då sa Isak till dem. Varför kommer ni hit, ni som tyckte så illa om mig, att ni drev bort mig? De svarade. Vi har tydligt sett att Herren har varit med dig. Och nu har vi sagt oss att vi och du måste svära varandra en ed. Slut ett fördrag med oss. Och lova att du inte ska göra oss något ont. Liksom vi aldrig har ofredat dig utan bara har gjort dig gott. Du fick dra bort i fred och nu har Herren välsignat dig.
Mm.
Ja. Du fick dra bort i fred och nu har Herren välsignat dig. Ja, precis. Ja, de sa ju åt honom du måste flytta. Och så gjorde han det.
Och det blev aldrig. Alltså det var mycket, mycket spänning i relationen.
Mm.
Men det var aldrig så att de faktiskt började hacka på, som liksom hacka ihjäl varandra.
Nej.
Så han menar att vi lyckades hålla oss fredliga och du lyckades hålla oss fredliga. Så vi kan bygga på det här.
Mm. Slutet. Isak gav ett gästabud för dem och de åt och drack. Tidigt nästa morgon svor de varandra en ed. Därefter tog Isak farväl av dem och de skildes i sämja.
Ja, så det var fredsförhandlingar och fredsfördrag är en gammal sed i det här landet.
Tidigt nästa morgon. Det var, vad innebär detta att man är specifik med att det var tidigt nästa morgon? Man har ätit och druckit på kvällen.
Ja, så de var ju glada och sov gott.
Ja.
Och det är på något sätt, det är också intressant. Jag menar, du har varit med på såna här seminarier som man har över dagen.
Ja.
Och så finns det seminarier som man har över en helg.
Ja.
Och det kanske bara liksom ett extra dygn. Men just det här att liksom efter att man har massa främlingar suttit kanske och lyssnat på föreläsningar tillsammans, workshops, diskuterat och sen så går man och lägger sig.
Mm.
Eller man sitter in på natten och snackar och sen så går man och lägger sig. Mm. Så vaknar man upp, alla är så här sömniga och precis kommit upp och sådär. Mm. Och så går man och äter frukost tillsammans.
Mm.
Det finns någonting på något sätt som binder ihop oss som människor. Dels att sitta och äta får oss att känna en viss samhörighet och det är symboliskt, liksom vi sitter som en familj och äter.
Mm. Mm.
Då kan vi inte hata varandra.
Mm.
Och också det här att sova tillsammans.
Mm.
Var på en sitt tält kanske, men att man är så sårbar när man sover.
Mm.
Så har man sovit i fred, man har vaknat i fred.
Ja.
Så nu kan vi verkligen lita på varandra. Vi har ett band här.
Ja.
Vi har sett varandra morgontrötta och kvällströtta.
Ja.
Och... Det här är bra. Du är människa, jag är människa. Vi kan leva. Och det är mycket sån här konfliktlösning här, va?
Och samma dag kom Isaks män och berättade för honom att de hade funnit vatten i brunnen de grävde.
Nej, titta där. Vad bra.
Isak kallade brunnen Shiva. Därför heter staden än idag Beersheva. Den hette det innan också.
Mm. Men det var Edsbrunnen.
Ja, det var Ed. Ja, precis.
Ja. Så här har vi en dublett, va, som berättar igen varför den kommer att heta Beersheva.
Mm.
Fast vi fick veta det den tidigare generationen att den hette så också.
Mm. Mm. Och nu händer något spännande. Nu står det nämligen plötsligt. När Esau var 40 år tog han till hustrur Judit, hetiten Beeris dotter, och Basemat, hetiten Elons dotter. De förbittrade livet för Isak och Rebecka. Ursäkta, det var ett väldigt lustigt slut, för jag undrade precis, var är Jakob och Esau i den här berättelsen? Kan det vara så att den här utspelar sig innan de föds, under de här 20-årstiden när de inte får barn?
Ja, det är möjligt. För kronologiskt så är det inte alltid att de berättar saker och ting i sin ordning. Men vi har egentligen ingen anledning att tro att de inte finns med. De kanske bara är små, de kanske inte riktigt är engagerade i familjebranschen riktigt.
Nej, de håller inte på med brunnar. De...
Ja, den ena är hemma och kokar soppa, den andra ute och jagar. Men brunnar, jordbruk, det är inte deras grej.
Det står ingenting här om att de gjorde det.
Nej.
Ja. Men det var väl ett... Det är nämligen det sista lilla i det här kapitlet nu då. Att Esau var 40 år och tog han två hustrur. Hetit döttrar.
Hur gammal var Isak när han gifte sig med Rebecka? Kommer du ihåg?
Var han också 40?
Ja.
Ja.
För det var då han gifte sig. Och så föddes pojkarna när han var 60.
Just det. Hmm.
Så Esau är bara liksom, giftasmogen precis som pappa.
Ja.
Och de här tjejerna i närheten, de är tjusiga. Och, det är en intressant kommentar när vi har varit så liksom fokuserade på internationella relationer, eller nationella, alltså relationer mellan Isak och andra folk i landet, så går Esau och gifter sig med några av dem. Jag menar, ni har ju ett förbund redan, pappa, du och de här filisterna.
Men hetiterna, är det också filister?
Mm. Nej, de är inte filister, men de är en annat folk i landet.
Ja.
Det finns kananéer och hetiter och jebusiter.
Ja.
Och hetiten Elon, jag menar, farfar Abraham gick ju och köpte farmors gravplats där.
Ja, ja, ja.
Ja, det var ju Machpelagrottan köptes av hetiter.
Aha, just det.
Så relationer har vi haft hela tiden.
Mm.
Affärsrelationer, ekonomiska. Och,
men hon är, den ena heter då Judit. Jag trodde ju att detta var Jehudit. Att det betydde judisk kvinna.
Ja, nej, det gör det inte faktiskt.
Nej.
Alltså det låter ju som det.
Ja.
Och det har kommit att vara väldigt förknippat med ett judiskt namn,
mm.
Judit. Men här och senare i domarboken, om jag vill minnas,
mm.
så kommer namnet Judit tillbaka som ett icke-judiskt namn av icke-judiska kvinnor.
Mm.
Som, det är inget fel på dem mm. inom berättelserna, men de är inte främst identifierade som judiska namn.
Mm-hmm.
Intressant.
Ah.
Ja.
Mm.
Men vad vi ser här, att vi går från det här så att säga stora relationerna
mm.
mellan kungar och stamhövdingar
ja.
Till att tillbaka till det personliga.
Ja, verkligen, verkligen. Det är precis, det handlar om framtiden, att bygga ett samhälle tillsammans där de olika folkslagen sluter eder och säger vi ska inte kriga.
Mm.
Och sen de förbittrade livet, de här två titelhustrorna.
Och här är det lite, alltså jag tänker den här debatten om blandäktenskap. Bland judar idag så är det liksom, det finns de, speciellt från den gamla skolan, som säger hur vad hemskt att så många judar gifter sig med icke-judar.
Mm-hmm.
För då kan vi inte behålla, liksom, då kommer det judiska folket att försvagas och så småningom försvinna.
Mm.
Jag hörde till och med någon som väldigt osmakligt kallar det för bedroom suicide.
Mm-hmm.
Vilket jag blev väldigt sådär, liksom, gud vilken skev världssyn mm. som den människan har. Samtidigt så finns det den, liksom, den idén att judar ska gifta sig med judar.
Mm.
Och å andra sidan så ser vi, vad jag ser så ofta, det är att så många av dessa icke-judiska partners
mm.
tillför väldigt mycket uppskattning för det judiska.
Mm.
Till och med på ett sätt som, alltså att de judiska partnerna kanske ofta inte har den uppskattning för det judiska som mm. deras icke-judiska partners får.
Mm.
Och ibland driver på det här liksom. Ja, men kom igen då. Jag vet, jag hade ett samtal med Birgitta Olsson.
Mm.
Som för detta riksdagsledamot från Liberalerna.
Mm.
Och ett tag så var hon nästan på väg att bli partiledare.
Mm.
Och hon berättade för mig att hennes man kommer från en sekulär judisk släkt. Han är professor Mark Klamberg.
Mm.
Och att det var hon som kommer från en kristen familj.
Mm.
En troende kristen familj. Som ville att de skulle sätta sina barn i den judiska skolan. För att mm. deras barn skulle ha någon sorts förankring i deras fars arv.
Mm.
Hon tänker, vi bor ju i Sverige. Det är inte svårt att få ett förankring i det svenska kristna arvet.
Mm.
Men att hon ville förstärka sin mans arv. Mm. Och han var mer sådär, ja, judiska skolan och sådär. Han kom ju mer från en, liksom hans familj hade upplevt antisemitismen i Polen och sådär.
Mm.
Och jag tycker bara så här fascinerande hur vi ofta har de här fördomarna om att det förbittrar livet.
Mm.
Här så blev det en hjärtesorg för Isak och Rebecka. Men hade det varit så jädrans viktigt för dem
mm.
att pojkarna skulle gifta sig med rätt sorts flickor
mm.
som Isak fick göra, va?
Mm.
Abraham åkte, eller skickade sin mm. tjänare för att hämta
mm.
Rebecka
mm.
bland rätt stam, va? Mm. Hade det varit så viktigt så hade Isak och Rebecka kunnat göra någonting innan Esau började flirta med
mm.
tjejerna i trakten.
Mm. Ja. Ja.
Och de löser ju det här problemet för Jakob. För Jakob kommer så småningom
mm.
att hamna
mm.
just hos sin morbror Laban.
Mm.
Samma område där, ja, samma familj där Abraham hittar en fru åt Isak.
Vi kan nu i vart fall konstatera ännu en gång att den här boken inte är liksom en sån här perfekta familjen berättelse om hur allt bara går bra hela tiden.
Snarare tvärtom. Ja. Mer liksom
what could go wrong now?
Ofta.
Jo,
Ja, och just när Isak har fått ordning på allt det internationella och allt det liksom professionella, allting flyter på äntligen, ja, då börjar vi ana att det är lite problem för Esaus äktenskapsval. Men sen så kommer vi se i nästa kapitel, när vi verkligen fokuserar på de här familjedynamiken, att man kan undra om det här blev en sån hjärtesorg för Isak och Rebecka. Varför reagerar Isak nu med att säga jag ska ge min son liksom arvsvälsignelse. Jag ska ge Esau den välsignelsen.
Åh, vänta nu, vi är inte där än.
Nej, vi är inte där kapitel. Än, men det är en cliffhanger.
Precis.
Vad driver Isak till att göra det han gör nu? Ja, tack för idag.
Vilket snöppligt slut. Men vi får väl gissa att det står så av en anledning. Poängen är ju att vi ska leta efter visdomen i de här texterna. Det pratar vi för övrigt lite mer om i en kortare reflektion som jag la upp på filoprax.se. I samband med att vi nu har läst 25 kapitel i Bibeln och lagt upp 2 stycken bonusavsnitt. Och det här har vi klarat av på drygt 2 år. Alla avsnitt finns i vanlig ordning på filosofensbibel.se. Och den här separata reflektionen finns som ett inlägg i flödet på filoprax.se. Sök på mars 2019. Vi ses och hörs!